Demokrativågen går vidare i Sovjet. Här är en rapport från den 16 juli 1990.
Som också att även radio och tv i Sovjetunionen ska bli friare. Men här är det frågan om ett dekret från presidenten Mikhail Gorbachev som undanröjer kommunistpartiets monopol. Etableringsrätten släpps fri, men det här är fråga om en teoretisk frihet. Och eventuella nya sändare tvingas, som det heter, tjäna samhällets intressen.
Den sovjetiske presidentens dekret om radio och tv är ett nytt stort steg i Mikhail Gorbachevs strävan att skilja det sovjetiska kommunistpartiet och staten från varandra. Demokratiseringen av samhället och utvecklingen av verklig politisk pluralism kräver grundläggande förändringar av radio och tv i Sovjetunionen, skriver Gorbachev i dekretet. Han uppmanar högsta Sovjet, alltså det som motsvarar ett parlament, att snabbt stifta de lagar som behövs för att trygga förändringarna. Enligt Gorbachevs förslag ska det bli fritt fram för de 15 unionsrepublikerna att starta egna radio- och tv-kanaler. Samma rätt ges politiska partier och intresseorganisationer. All nyetablering ska dock kontrolleras och godkännas av den sovjetiska centralregeringen i Moskva. För att undvika strid om den nuvarande statliga radio- och tv-organisationens tillgångar så stadgar Gorbachev att alla försök att ta över de här tillgångarna, de försöken är ogiltiga. Den som vill starta nytt hänvisas till sina egna resurser. Det senare kravet inskränker i praktiken vidden av den fria etableringsrätten betydligt. De nya partierna har till exempel inte de ekonomiska resurser som behövs för att starta egen radio eller tv. Till detta kommer också kravet på tillståndsgivning. I den trögforcerade sovjetiska byråkratin kan det skapa stora svårigheter för dem som vill försöka. Gorbachevs avsikter är tydliga. Till väst skickar presidenten signaler om nya demokratiska rättigheter. Det sker i hopp om att det ska bli enklare att förhandla om ekonomisk hjälp till Sovjetunionen. Till de 15 delrepublikerna skickar han signaler om att de får mer att säga till om. Det sker för att understryka hans strävan att minska den centraliserade makten och flytta besluten närmare republikernas egna styrande organ. Och på köpet stärker han presidentmakten i förhållande till kommunistpartiet, alltså det som är Mikhail Gorbachevs huvudlinje i omdaningen av Sovjetunionen. Reinhard Krause, Moskva.
Nu är vi Tyskland överens med Sovjet. Vi har här en rapport den 16 juli 1990.
Och det här är dagens Eko måndag. Tyskland blir medlem i försvarsalliansen NATO. Sovjetledaren Gorbachev överens med förbundskansler Kohl vid toppmöte idag. Det betyder att sista hindret för en tysk återförening är undanröjt. Och statsminister Ingvar Carlsson välkomnar överenskommelsen om Tysklands framtid. Ja, det sista hindret för en återförening av de båda tyska staterna undanröjdes alltså vid mötet mellan förbundskansler Helmut Kohl och den sovjetiske presidenten Mikhail Gorbachev idag. Sovjetunionen erkänner nu det nya Tysklands rätt att tillhöra NATO. Och det betyder i sin tur en stor framgång för förbundskansler Kohl.
Mötet i Mineralnivåda på Kaukasus nordsida är en stor framgång för den västtyske förbundskanslerns strävanden att i ilfart återförena Tyskland. Under den andra dagen av toppmötet med Mikhail Gorbachev har Helmut Kohl fått Sovjetunionen att acceptera att det nya Tyskland får vara NATO-medlem. Vad gäller storleken på den framtida tyska försvarsmakten har Gorbachev accepterat 370 000 man. Det är en siffra som ligger mycket nära den storlek som Bonn önskar och den är högre än vad Sovjetunionen har ansett vara acceptabel. Men jämfört med idag innebär den att antalet tyska soldater i Europa halveras. Gorbachev har också fått garantier för att det nya Tyskland ska vara atomvapenfritt och inte heller äga kemiska vapen. Sovjetunionen bekräftar att landets styrkor i den nuvarande DDR ska dras tillbaka. Det rör sig om 380 000 man som ska hem under en tid av upp till 3 år. Tyskland ska bära kostnaderna för stationeringen fram till dess. Med dagens uppgörelse som presenterades av 2 tidvis leende men också mycket samlade ledare har grunden lagts för de första gemensamma tyska valen redan i december. De återstående fördrag som behövs kanske skissas i Paris redan imorgon. Då fortsätter de så kallade 2+4-samtalen mellan de båda Tyskland och andra världskrigets 4 segrarmakter. För Helmut Kohl är uppgörelsen en stor politisk framgång och en personlig triumf. Men också Mikhail Gorbachev har täckning för sina leenden vid presskonferensen. Med statsmannalika eftergifter, han talade själv om realpolitik, har han strukit ett kraftigt streck under sin utrikespolitik vars nyckelbegrepp är avspänning och försoning. Med uppgörelsen i Mineralnivåda har Mikhail Gorbachev tillsammans med Kohl skissat ett nytt Europa där vapenmakt och blockkonflikter inte längre kan spela den huvudroll de haft sedan 1945. Det är anledningen till att detta möte måste betecknas som historiskt. Ironiskt nog har uppgörelsen nåtts i en av Europas utmarker vid bergen på gränsen till Asien. Lennart Krause, Moskva.
Och vi har frågat statsminister Ingvar Carlsson om det är bra för Sverige att det återförenade Tyskland blir medlem i NATO. Han svarar så här.
Ja, det har ett värde i sig att Gorbachev och Kohl har kommit överens. Det menar jag är förtroendeskapande och det har en positiv påverkan på det internationella klimatet i Europa och därför är det också ett värde för Sverige.
Hade det varit bättre för Sverige om Tyskland hade blivit neutralt?
Det är oerhört svårt att uttala sig om och det lönar sig inte mycket att spekulera om. Men jag tror att för Gorbachev så är det en trygghet att på ett sätt att Tyskland finns i NATO i detta större kollektiv. Vi ska inte glömma bort att Sovjetunionen betalade ett ohyggligt högt pris under kampen mot Nazityskland. Och i den bedömningen så har nog det upplevts som positivt ändå att detta återförenat Tyskland som inte går att förhindra sett från Sovjetunionens utgångspunkt, så innebär det en sorts trygghet ändå att man finns inom NATO och det vidare ansvar som finns långsiktigt med Förenta Staterna, med Storbritannien och andra länder.
Det har ju till och från uttalats farhågor om att det återförenade Tyskland blir en alltför stark maktfaktor i Europa. Delar du de farhågorna?
Det är den motvikten som finns mot detta. Det är att dagens Tyskland är demokratiskt djupt förankrad, ett land där demokratin är djupt förankrad. Och jag tror inte alls att vi behöver på den punkten ha några farhågor för att historien ska upprepa sig. Det är alltså demokratin i dagens Västtyskland som lyckligtvis nu också sprider sig till tidigare DDR. Och det menar jag är den bästa garantin för att inte omvärlden ska behöva känna en oro för ett återförenat Tyskland.
Kan man säga att den svenska försvars- och säkerhetspolitiken kommer att påverkas direkt av den process som nu pågår i Europa och kring Tyskland?
Vi kommer att påverkas av detta och dagens besked är så tillvida ett positivt besked att man är överens och det har ett värde i sig. Det innebär att man kan börja spekulera om att de två försvarsallianserna, Warszawapakten och NATO, kommer att ändra karaktär och kommer att ha en mindre aggressiv inriktning, och det är från svensk utgångspunkt positivt och kan alltså också leda till att vi kan göra andra mer optimistiska bedömningar när det gäller riskerna för vår del att bli indragna i konflikter i framtiden.
Kan det svenska försvaret börja planera för en nedrustning?
Nej, jag har sagt hittills att det är för tidigt att dra sådana slutsatser. Vi är ett neutralt land, vi har enbart vår egen styrka att förlita oss till, och därför vill vi se en mera stabil utveckling och vara mera säkra på utvecklingen innan vi vågar dra våra definitiva slutsatser. Nu har vi en försvarskommitté som sitter, de ska lägga sina förslag och det blir möjligheter till en bred debatt i Sverige om den fortsatta säkerhetspolitiken, och det är naturligtvis viktigt att vi för den debatten nu.
Hur lång tid krävs för att man ska ta ställning till förändringar av det svenska försvaret ungefär?
Ja, vi kommer att ta ställning till det svenska försvarets inriktning under den närmaste perioden. Men att dra långtgående slutsatser som leder till en avrustning eftersom du ställer den fram, det tror jag är för tidigt.
Statsminister Ingvar Carlsson sa det.
Ungern vill närma sig den europeiska gemenskapen. Här är en rapport den 17 juli 1990.
Ungern vill bli medlem i EG före 1995, det sa den ungerska premiärministern Josef Antal i en intervju i den belgiska tidningen Le Soir idag. Antal är på besök i Bryssel för samtal med EG-kommissionens ordförande Jacques Delors och med företrädare för den västliga försvarsalliansen NATO.
Jordbävning på Filippinerna den 16 juli 1990. Här har vi en rapport 2 dagar senare, alltså den 18 juli.
Och Morgonekot fortsätter nu med jordbävningen i Filippinerna där fortfarande tusentals människor sitter fastklämda under raserade byggnader. Idag inleds räddningsarbetet som är en kamp mot tiden.
Under hela dagen igår mullrade efterskalven till den kraftiga jordbävningen i norra Filippinerna. En Manilabo påstår att han räknar till 40 skakningar. Många vågar inte sova inomhus utan har slagit upp tält i parker. Och de värst drabbade städerna har förvandlats till hela tältstäder där alla sover utomhus. President Corazon Aquino har förklarat 3 provinser och 6 städer som nödområden. Och idag är den kritiska dagen för att rädda de överlevande. Mycket längre klarar sig inte skadade utan vatten och medicinsk hjälp. Försvarsminister Fidel Ramos flög igår över de drabbade och isolerade områdena i norra Filippinerna. Och han gjorde efter det en uppskattning av minst 1000 döda och 10 000 skadade efter den värsta jordbävningen på 14 år i Filippinerna. Enbart i den nordliga staden Baguio saknas 600 arbetare som troligen befann sig i en fabrik strax utanför staden. Hundratals turister finns fortfarande under ruinerna av sina hotell. Baguio är helt avskuret. 30 tankbilar med vatten försökte igår natt nå staden, men stoppades av blockerade vägar. Staden är strömlös, telefonförbindelserna avbrutna, vattenförråden sinar. Och enda transportmöjligheten är med amerikanska arméhelikoptrar eftersom flygplatsen korsas av stora sprickor. Helikoptrarna flyger i skytteltrafik med räddningsmanskap, mediciner och förnödenheter. Det stora problemet är dock att det inte går att få fram maskiner och annan tung utrustning som krävs för att lyfta bort cementblocken. Och det problemet är detsamma på andra platser dit det går att komma fram. Det saknas helt enkelt utrustning. Trots att räddningsarbetet pågår dygnet runt så måste den stora insatsen göras idag för att rädda överlevande. Sjukhusen är överfyllda, patienter opereras i korridorer och lättare skadade behandlas utomhus. Men hjälp kommer nu från andra länder. Samtidigt som jag anlände till Manila kom 30 japanska specialutbildade katastrofläkare och idag väntas ytterligare räddningsarbetare från 6 olika länder med speciell erfarenhet av jordbävningar. Vincent Dahlbäck, Manila.
Juli 1990. USA, Vietnam, Kambodja.
USA vill börja samtala med Vietnam för att nå fred i grannlandet Kambodja. Och det här innebär att USA förändrar sin politik i den här konflikten, rapporterar Alice Petrén.
USA har arbetat hårt med att isolera Vietnam såväl ekonomiskt som diplomatiskt sedan Vietnamkrigets slut 1975. Men nu vill Förenta staterna lägga om strategi och börja samtala med Hanoi-regeringen för att fred ska nås i Kambodja. Kambodja styrs idag av en Vietnamstödd regim medan USA har erkänt en motståndarkoalition. Den består av flera icke-kommunistiska rörelser men inkluderar också de kommunistiska röda khmererna som ledde terrorväldet i slutet av 70-talet. USA fruktar nu att de röda khmererna kan komma att ta över makten och att amerikanska stödet till koalitionen egentligen bara driver på kommunismen. Kriget i Kambodja har trappats upp sedan Vietnam drog tillbaka sina trupper i september förra året och de röda khmerernas attacker har blivit allt intensivare under våren. I förra veckan var Kambodjas näst största stad Battambang återigen målet för raketanfall, och de röda khmererna hävdade att de hade kontroll över såväl flygplatsen som omkringliggande byar. Att USA byter sida just nu beror också på att förhandlingarna om fred som förs inom FN inte har lett till lugn och ro i Kambodja. Den amerikanska kongressen börjar tappa intresset för att stödja prins Sihanouk och hans allierade när andra inom deras koalition griper till våld. Igår avslutade de fem permanenta medlemmarna i FNs säkerhetsråd ytterligare en omgång av fredsdiskussioner och uppmanade då de olika grupperna i Kambodja att lägga ner vapen och inleda samtal. Alla parter måste enas om att etablera ett nationellt råd som i samarbete med FN kan nå en fredsplan och öppna vägen för fria val. Men på grund av splittringarna inom oppositionen var den inte inbjuden till gårdagens möte i Paris. Bush-regeringen tänker nu dra tillbaka bidragen till koalitionen samtidigt som man säger att dess ledare prins Sihanouk och hans allierade Son San fortfarande har USAs godkännande. Humanitärt bistånd ska istället ges till den sittande regimen. Den amerikanska utrikesministern James Baker säger också att USA ska se över om koalitionen ska få fortsätta att representera Kambodja i FN. Att USA är berett att inleda förhandlingar med Vietnam innebär inte att diplomatiska förbindelser kommer att öppnas mellan USA och Vietnam, understryker den amerikanska utrikesministern James Baker, utan vi kommer att fokusera vår dialog uteslutande på freden i Kambodja, säger han. Att USA ändrar kurs förväntas leda till negativa reaktioner från Kina som stödjer de röda khmererna. Alice Petrén, New York.
Rapport från Kenya den 20 juli 1990.
18 minuter över 7 fortsätter morgonekot i Afrika. Allt fler av Kenias biståndsgivare hotar nu med att dra in sina bistånd om inte regimen respekterar mänskliga rättigheter och befolkningens krav på demokrati. Men istället fortsätter regimen en offentlig hetsjakt på oppositionella, rapporterar vår utsände.
President Daniel Arap Moys regim i Kenya visar ännu inte minsta förståelse för den senaste tidens allt starkare folkliga krav på demokrati och rättssäkerhet. Istället fortsätter fängslanden av oppositionella på så kallad gräsrotsnivå, samtidigt som regeringen också säger sig förbereda ingripanden mot en hel rad av det kenyanska samhällets toppar som mot sina förnekanden av regimen anklagas för att ha förberett en statskupp. Efter 12 år vid makten fortsätter presidenten Daniel Arap Moi hårdnackat motståndet mot den sortens krav som numera vunnit insteg i Östeuropa, men också så sakteliga på en del håll i Afrika. Krav på demokrati och flerpartisystem som ersättning för enpartisystemens maktfullkomlighet och korruption. Men här verkar kraven på flerpartisystem motiveras minst lika mycket av växande arbetslöshet och fattigdom som av politiska idéer om demokrati. Man är, som en oppositionell berättar, helt enkelt trött på regimen och vill ha något annat och förhoppningsvis bättre istället.
The government doesn't consider how the people are suffering. So the people they want either to change so that they will see whether if they change
Det är för tillfället lugnt i Kenya, åtminstone på ytan, men nästan vem man än talar med uttrycker missnöje med regimen. Men öppna protester är det numera bara kyrkorna som törs uttala. Det verkar inte finnas någon särskilt väl organiserad opposition, varför människor mest sätter sitt hopp till omvärlden att biståndsgivande länder ska kunna vrida om armen på det allt mer biståndsberoende kenyanska regimen. Men det finns också tecken på en maktkamp inom regeringen och inom landets enda tillåtna parti. I parlamentet igår och idag har ledamöter fortsatt att anklaga varandra för bristande lojalitet. Från presidentkansliet kommer däremot inga andra signaler än att Östeuropa är en sak och Afrika en helt annan, och att den vite mannen inte ska lära den svarte vad demokrati är. Den för Kenya och andra afrikanska länder stora skillnaden mot förr är nu att kravet på demokrati inte i första hand kommer från västvärlden utan från den egna befolkningen som möjligen bättre än sina ledare börjar dra slutsatser av erfarenheterna från 30 års afrikansk självständighet. Bengt Turner, Nairobi.
Nya turer i anklagelser och misstankar i Olof Palmemordet. Här är en rapport från Italien den 24 juli 1990.
I ett brev till Italiens premiärminister Giulio Andreotti ber landets president Francesco Cossiga att kontakt tas med USAs och Sveriges regeringar med anledning av påståenden som framfördes tidigare i månaden i ett italienskt TV-program. Där framträdde en man vid namn Dick Brennecke som påstod sig vara tidigare spion för det amerikanska underrättelseväsendet CIA. Mannen anklagade CIA för inblandning i olika terroristdåd i Italien på 70-talet i samröre med den då hemliga frimurarlogen P2 som avslöjades som en stat i staten i början på 80-talet och som förbjöds efter en av de största skandalerna i Italiens moderna historia. Enligt vad den påstådda CIA-agenten avslöjade i det italienska TV-programmet är den nu förbjudna frimurarlogen inte alls avsomnad och han framförde bland annat anklagelsen att logen P2 med det amerikanska underrättelseväsendet bakom ryggen ska ha varit inblandad i mordet på Olof Palme. Italiens statsöverhuvud har tagit mannens utsagor på så stort allvar att han nu begär en utredning i en framställan till landets premiärminister. Titti Nylander, Nicosia.
Uppgifterna kommer alltså från ett italienskt TV-program som sändes i juni och i början av juli. Men Palmeutredningens chef Hans Ölvebro säger att det är ett av tusentals tips och han tycker att trovärdigheten sjunker när uppgiftslämnaren inte vill tala med polisen.
Vi vet ju inte exakt vad som sades vid det här tv-programmet. Men uppgifterna är ju kända sedan flera år tillbaka. Och de finns i utredningen. Och vårt problem är att den som påstår det här inte vill ge sig till känna till någon myndighet eller till en polis och prata med honom.
Har ni sökt honom?
Ja, vi har via de journalister som har haft kontakter eventuellt framfört att vi gärna pratar med personen i fråga.
Har ni sett tv-programmet?
Nej.
Varför inte det?
Jaha. Det kan man ju fråga sig.
Det faktum att en president skriver ett brev till sin premiärminister och kräver att det ska tillsättas en juridisk kommission. Gör det att det hela blir så att säga tyngre? Eller hur ser du på det?
Nej, det vet jag inte. Därför att jag vet ju inte på vilken grund han har fattat sitt beslut.
Kan det vara så att de italienska politikerna har uppgifter som den svenska polisen inte har?
Ja, jag kan inte uttala mig om det, men vi får avvakta och se vad som står i det här eller vad presidenten känner till.
Hans Ölvebro, chef för Palmeutredningen, Åsa Stibner intervjuade.
Filippinerna. Vidden av jordbävningen den 16 juli i år börjar komma fram mer och mer. Här är en rapport den 24 juli 1990.
En ny jordbävning har skakat de centrala delarna av Filippinerna, men ännu finns inga rapporter om skador. Här är vår Asienkorrespondent.
Jordskalvet i morse som skakade i Panay mätte 6 i styrka på den öppna Richterskalan och ännu finns inga detaljer om skador. Men det var inget efterskalv efter förra veckans jordbävning som då mätte 7,7 på Richterskalan utan ett nytt separat skalv. Fortfarande skakas dock norra Filippinerna av efterskalv från förra veckan. Fler än 600 skalv har nu registrerats, en del starkare än dagens skalv. Och fortfarande är stora områden i norr ännu inte utforskade efter skalvet. Antalet döda uppskattas nu till 3000 och dubbelt så många är mycket allvarligt skadade. Omkring 90 000 har blivit hemlösa. Vatten, mat och el saknas fortfarande och hjälparbetet går mycket trögt. Trots stora och snabba donationer och hjälpsändningar från hela världen så har en liten del nått ut till jordbävningsoffren. Kritiken mot regeringens långsamma reaktion har hela tiden vuxit och igår blev den bitter då det avslöjades att stora delar av hjälpsändningarna försnillats. Mat och utrustning hade fastnat hos mellanhänder som i sin tur sålt den vidare. President Corazon Aquino har personligen fått bära mycket av kritiken mot regeringen. Hon har också förlorat mycket stöd, inte bara hos folket utan även från sina egna anhängare i parlamentet. Hon har varit en oinspirerande ledare under en katastrof och varken kunnat ena landet i en gemensam insats eller föreslagit konkreta åtgärder för omedelbar hjälp och återbyggnad av landet i framtiden, anser kritikerna. Och igår höll president Aquino ett tal menat att ena nationen, men det möttes av tystnad och enstaka artiga applåder. Och idag har de flugit till de norra provinserna som drabbades av jordbävningen förra veckan i ett nytt försök att visa handlingskraft i en katastrofsituation och häva kritiken mot sig själv och den filippinska regeringen. Vincent Torbeck, Hongkong.
Oenigheterna i Persiska viken drar in USA. En rapport den 25 juli 1990.
I Mellanöstern ökar alltså även den militära aktiviteten nu efter den senaste tidens hotfulla irakiska presidentutfall mot grannländerna Kuwait och Förenade Arabemiraten. Och USA, som stöder Förenade Arabemiraten bland andra, varnar nu Irak för följderna av en militär aktion.
Förtäckta hot uttrycktes igår från USA sedan Irak dragit samman stora trupper vid gränsen mot USAs allierade Kuwait. Två amerikanska fartyg lämnade igår Bahrain. Besättningarna började genast öva tillsammans med fartyg från Förenade Arabemiraten. Totalt har USA minst 6 fartyg i Persiska viken och den militära beredskapen på de fartygen höjdes också igår, förklarade Pentagons talesman Pete Williams.
US frequently engages in combined exercises with military forces of countries in the region. We are currently participating in a small-scale exercise with the United Arab Emirates. The purpose of these exercises is to be sure that we have a capability to work effectively with our friends in the area. And as you all know from your experience in covering the Pentagon, we do not discuss the details of these exercises.
Syftet med övningarna med Förenade Arabemiraten är att försäkra oss om att vi kan arbeta effektivt med våra vänner i området, sa William, som en klar varning till Irak. Han förklarade också att USA ser med stort allvar på en utveckling där USAs allierade i området utsätts för hot. Pentagons talesman vägrade däremot svara på frågan om USA är redo att ingripa militärt om Kuwait skulle anfallas. Också amerikanska utrikesdepartementet och Vita husets talesman vädjade igår till alla parter att avhålla sig från våld. Bakgrunden till Iraks hot är att landet fått stora ekonomiska problem efter kriget mot Iran. Beroendet är därför stort av oljeexporten och Irak har drabbats hårt av att världsmarknadspriserna sjunkit. Enligt Irak beror det på att grannländerna producerar mer än de kommit överens om inom OPEC. Syftet är förmodligen att skrämma andra OPEC-medlemmar inför överläggningarna om nya priser och kvoter som ska hållas den här veckan. Men konsekvensen har alltså blivit ett spänt militärt läge i Persiska viken. Lille Silberstein, Washington.
Israels civila trafikflyg vill sätta sig över svenska flygplatslagar. Här är en rapport den 26 juli 1990.
Det israeliska transportministeriet överväger nu att stoppa det svenska charterflyget till Israel. Anledningen är att det israeliska flygbolaget El Al inte får ha egna beväpnade vakter på Arlanda.
Igår så inställde ju El Al sina turer till och från Arlanda. Det israeliska flygbolagets krav på säkerhet uppfylldes inte, det var förklaringen. Bolaget ville ha egna beväpnade vakter på Arlanda, något som de svenska myndigheterna inte godkänner. Och idag trappas alltså konflikten upp då det israeliska transportministeriet hotar med att stoppa det svenska charterflyget till Israel om inte de israeliska säkerhetskraven uppfylls. Ambassadrådet Igal Kaspi på den israeliska ambassaden i Stockholm vill inte se det här som påtryckningar på Sverige. Till Ekot säger han bara att om El Al inte kan flyga till Stockholm, vilket man alltså inte kan utan egna beväpnade säkerhetsagenter på Arlanda, ja då kan självfallet inte svenska bolag flyga till Israel. El Al återupptog efter ett längre uppehåll sina flygningar till Sverige för cirka 1,5 år sedan. Redan då ställde bolaget speciella krav som avslogs av de svenska myndigheterna, men flygningarna fortsatte ändå. Poliserna misstänkte att israelerna trotsat den svenska lagen och ändå haft beväpnade vakter på Arlanda. Eller som ställföreträdande chefen för Arlanda-polisen säger till Ekot: vi har haft anledning att påpeka för israelerna förbudet mot beväpnad personal, men på senaste tiden har de skött sig. Och kanske är det dessa påpekanden från polisen som gör att det blir bråk om säkerheten just nu och inte tidigare. Skulle det bli ett stopp för svenskt charterflyg till Israel drabbar det omkring 15 000 svenskar som just nu är i färd med att boka badresor till Eilat vid Röda havet. De svenska reseföretag som har israeliska resmål planerar inga åtgärder förrän ett stoppbeslut tagits.
Reporter Lasse E. Johansson.
Kuba den 26 juli 1990.
Och så ska vi bege oss till Kuba där det ekonomiska läget förvärras allt mer. Och det hotar nu att underminera Fidel Castros ställning. Vår utsända är på plats i Havanna och här är hennes rapport.
Jag har just varit och tittat på utbudet av varor i Supermercado de SCTK, snabbköpet 17K. Idag är det stängt, det är karneval, men genom skyltfönstret så kunde jag se tomma hyllor med någon enstaka vara här och där. Det såg nästan ut som om lokalen snarare skulle evakueras, tömmas helt. Tvål, tandborste, toalettpapper lär finnas. Själv såg jag några konservburkar, rispåsar och romflaskor. Utanför var det lång kö för mjölk som det finns gott om. Det kubanerna kan glädjas åt är att priserna är stabila och att de flesta har jobb så att de har en inkomst att handla för. Men de lider av Sovjet- och Östeuropasyndromet. Pengar i hand, men inte mycket att köpa. Vore inte kubanerna så mycket nationalister så skulle de säkert klaga mer. Men revolutionen är deras. De har själva infört socialismen och byggt upp ekonomin med gemensamt ägande, det vill säga statligt, och jämnare ekonomiska förhållanden som rättesnöre. Till skillnad från de östeuropeiska länderna som pådyvlades kommunismen. Deras stolthet ger detta land en helt annan stabilitet. Men det finns ju också alltid en smärtgräns. Ramon González Vergera på den kubanska handelsdelegationen i Moskva hoppade av den 18 juni och finns nu i USA. Han var vicesekreterare i östländernas ekonomiska organisation Comecon. Och han säger nu att den kubanska ekonomin kommer att kollapsa ungefär 1992. Kanske är detta en varningssignal. Den kubanska ekonomin lutar sig på export av socker, citrusfrukter, tobak och nickel bland annat. Byggnadsindustrin, datorer och en hel del andra industrier, textil, är också större näringar. 70% av handeln går med Sovjetunionen som skickar olja, vete och militär hjälp mot socker och citrusfrukter. Sovjetunionen pumpar in 5-6 miljarder dollar per år. Och frågan är hur länge östmakten klarar det. Många säger att Kuba med sitt geografiska läge nära USA är så viktigt för de ryska militärbaserna här och för spionaget och avlyssningen att Kuba kommer att fortsätta att få de sovjetiska pengarna. Medan den andra sidan inte tror att Sovjet ekonomiskt kommer att ha råd med det. Oljan köper Sovjet i Venezuela och vetet i USA. Den kubanska skulden till Sovjet växer också stadigt utöver biståndet som Kuba får. Och relationerna är sämre än på mycket länge. Marknadsekonomi och perestrojka, ekonomiska reformer, skriver inte Fidel Castro under på. För övrigt är den kubanska utlandsskulden mycket stor. Per capita är den till exempel större än Brasiliens. President Fidel Castro vänder sig idag mer mot Latinamerika och mot Kina för att sälja sina varor. Spanien är den främsta västpartnern. Länderna har ingått flera joint ventures för att göra turism till den stora framtidsgrenen. Men också med Spanien är det nu kris. Så president Fidel Castros starka position undermineras allt mer av de försämrade ekonomiska förhållandena här. Alice Petrén, Havana, Kuba.
Och Kuba den 27 juli 1990, dagen efter.
Och så till Kuba där alltså president Fidel Castro överraskande har erbjudit alla kubaner som önskar lämna landet att göra det. Under förutsättning att andra länder erbjuder viseringar för kubaner. Ekots Alice Petrén finns i huvudstaden Havana.
Kampmusik underhöll i timmar i förväg på nationalplatsen i väntan på Kubas ledare. Havanna-bor med röd-svarta band på stråhattarna eller runt de svettiga pannorna. Nordiska arbetarbrigader med avvikande blonda hårtestar. Medaljprydda elitarbetare och fackföreningsrepresentanter väl bänkade på scenen. En välfylld diplomatläktare, poliser, militärer och en ivrig presskår kom för att höra Fidel Castro, den lysande talaren, kommentera bland annat sina utlandsrelationer. Med Che Guevara framför sig och en staty av befrielsehjälten José Martí bakom sig satte den 62-årige revolutionären igång, iklädd grön militärkeps och jacka och ivrigt gestikulerande. Han hyllade staden Havana i närmare en timme och kom sen över på ämnet Sovjetunionen. Castro sa att det råder stor osäkerhet om östmakten kommer att ha resurser tillgängliga för Kuba. Vi får mindre olja än vad kontraktet säger till exempel. Men även om Sovjet och våra socialistiska allierade försvinner så kommer vi aldrig att återvända till kapitalismen. Vi ska fortsätta att bygga vår socialism. Publiken jublade och det fanns överhuvudtaget inte ett tecken på missnöje någon gång under de 3 timmar och 10 minuter som Fidel Castro talade. USA fick naturligtvis rejäla kängor. TV Marti, den amerikanska propagandakanalen, kan kanske lära oss att dansa lambada, sa Fidel, och alla skrattade gott. De amerikanska militära manövrarna i maj var förkastliga och USA utpekades som ansvarig för ambassaddramerna. Förenta staterna tar inte emot alla som får visum från Kuba utan hittar istället på att de ska söka politisk asyl. Därmed kom krisen med Spanien upp. Fidel Castro var både ilsken och besviken och sa att Spanien måste förstå att detta är en känslig situation och att det därför inte borde hota deras bilaterala relationer som har en lång tradition. Han förstod inte heller varför Spanien kontaktat andra latinamerikanska länder kring krisen och också strypt det ekonomiska biståndet. Varför är Spanien arrogant, fientligt och allierar sig med USA i frågan om de asylsökande, undrade han. De som önskar får gärna söka visum till Europa. Vi kan gärna öppna ett särskilt kontor för det. Men politisk asyl ska inte kubanerna söka. Då förvandlas ambassaderna till resebyråer. Tonen mot Spanien var bestämd men på slutet något mer vädjande. Spanska affärsintressen på Kuba ska till exempel inte störas även om Spanien klipper av de diplomatiska förbindelserna. Och det intressanta nu blir att se hur den spanska regeringen reagerar på Fidel Castros ordval. Alice Petrén, Havana, Kuba.
Oron i Bulgarien fortsätter. Här är rapporten 28 juli 1990.
Det politiska kaoset i Bulgarien fortsätter. Någon president har ännu inte valts och igår så avgick landets inrikesminister efter nya demonstrationer på gatorna i huvudstaden Sofia.
Generalen Atanas Semerjev avgick som inrikesminister efter tumultartade scener utanför det bulgariska parlamentet igår kväll då 800 demonstranter försökte ta sig in i byggnaden för att protestera mot beslutet att inte låta den bulgariska befolkningen få se utfrågningen av den förre så hatade stalinistiske ledaren Todor Živkov via tv. Todor Živkov ska framträda i 2 timmar inför parlamentet nästa vecka. Enligt de officiella myndigheterna skadades 2 poliser då de försökte motta demonstranter som försökte ta sig in i parlamentet. Samtidigt som det pågick öppet gräl i själva parlamentet där den antikommunistiska oppositionen gav sitt stöd till demonstranterna medan kommunisterna som bytt namn till socialistpartiet talade om att gatans parlament inte ska styra landet. Živkovs framträdande inför parlamentet börjar bli en brännande fråga. Det var ju förra veckan som Zhivkov i ett brev bad om att få tala inför parlamentet och berätta, som han skrev i brevet, sanningen. Efter en omröstning i parlamentet får den gamle ledaren framträda. Men många av socialistpartiets delegater röstade emot ett sådant framträdande, vilket oppositionen tolkar som rädsla för att Zhivkov ska säga komprometterande saker om de nya makthavarna. När så en parlamentarisk kommission ledd av inrikesministern beslutade att framträdandet inte skulle få sändas ut via tvn, satte protesterna igång igår kväll. Den politiska situationen i Bulgarien börjar allt mer likna en så kallad polsk riksdag. Parlamentet har misslyckats med att välja president vid 4 omröstningar och allt annat arbete blockeras av presidentvalet, där det krävs 2/3 majoritet för att kunna välja en president. Ingen av sidorna kan uppnå en sådan majoritet och någon överenskommelse mellan socialistpartiet och oppositionsalliansen är inte tal om. Oppositionsalliansen vägrar att samarbeta med socialistpartiet. Det har till och med gått så långt att oppositionsalliansen uppmanat västländerna att inte ge någon ekonomisk hjälp till Bulgarien så länge landet styrs av socialistpartiet. Det är ett dödläge i parlamentet samtidigt som studenter och intellektuella understödda av oppositionen demonstrerar utanför parlamentet och utanför socialistpartiets lokaler. Utanför socialistpartiets högkvarter finns sedan 3 veckor tillbaka flera 100 demonstranter som slagit upp tältläger. Häromdagen inträffade en allvarlig incident då premiärministern Andrei Lukanov omringades av demonstranterna. Under ett par minuters tid, enligt premiärministerns utsagor, svävade i fara. Några timmar senare framträdde Lukanov i parlamentet och talade om att polisen snart kommer att få order om att rensa upp på gatorna. Men Lukanov sitter i en rävsax. Den bulgariska regeringen vet att omvärlden följer situationen i Bulgarien och att händelserna liknande de i Rumänien inte får upprepas. Vladislav Savic, Wien.
Den 29 juli 1990, en stor socialdemokrat i Österrike ur tiden.
Tidigt i morse avled Österrikes före förbundskansler, socialdemokraten Bruno Kreisky. Han blev 79 år gammal. Den svenska utrikesministern Sten Andersson minns Kreisky.
Bruno Kreisky är säkert en av Europas märkligaste och värdefullaste statsmän och politiker i modern tid.
Kan man säga att han framförallt har varit en internationell politiker?
Ja, i hög grad. Därför att han var ju ända in i det sista väldigt mycket upptagen med framtidsproblematiken. Hur man ska skapa full sysselsättning, social rättvisa. Och oerhört oroad över den växande rasismen som han trodde eller befarade skulle kunna växa till samma brutala dimensioner som den hade under 1930-talet, då han ju själv föll offer för antisemitismen.
Han lär också ha tagit intryck av den svenska socialdemokratin och lärt sig en del.
Ja, jag tror vi har lärt oss av varandra, därför att den österrikiska socialdemokratin var ju väl utvecklad före kriget. Och sen var ju Bruno Kreisky under en stor del av kriget i Sverige. Och det är klart att han förde då med sig en del av idéerna från Österrike som på många områden, inte minst det gäller bostadspolitik och annat, var mycket avancerat. Och han tog väl med sig ifrån Sverige framförallt, tror jag, folkrörelse upplevelsen han har haft. Han jobbade i Stockholm Konsum. Och här pågick i Sverige en intensiv debatt, framförallt om utbildningsväsendet och hur man skulle bygga upp Sverige efter beredskapsåren. Och det betydde säkert mycket för Bruno Kreisky i hans fortsatta agerande i Österrike.
Att Bruno Kreiskys kontakter och vistelser i Sverige har betytt mycket för den österrikiska inrikespolitiken, det anser också Harry Schein, socialdemokrat och själv född i Österrike. Men Harry Schein anser också att Bruno Kreisky med sin samförståndspolitik enligt svensk modell fick betala ett pris. Han kunde inte städa upp i Österrikes nazistiska förflutna.
Ja, att han på ett sätt har gjort en oerhört märklig insats i Österrike, därför att i mellankrigstiden så fanns det ju ett stort hat mellan socialdemokratin och borgerligheten. Och Jag tror att han påverkades väldigt mycket av sina år i Sverige, av, ska vi säga, den svenska samförståndsviljan. Och han har nog på ett helt avgörande sätt bidragit till, ska vi säga, den inrikespolitiska stabiliteten i Österrike. Sen har han fått betala ett pris för det, därför att rätt eller orätt så ansåg han sig tvungen att sopa väldigt mycket av nazisttiden i Österrike under mattan. Och det har ju bubblat upp igen. Och det går inte att, så att säga, förneka historiska fakta.
Varför menar du att han skulle ha sopat nazismen under mattan?
Nazismen hade ju en sån enorm popularitet i Österrike, och det gick inte att styra ett land genom att göra rent med det förflutna. Han valde då försoningens väg, men försoningen, den omfattade även rusligt många av de gamla nazisterna. Och bland, inte minst tillsammans med Waldheim-affären, som är en symbol för detta, så hade det bubblat upp på ytan.
Eva Hertzman, reporter.